Välkommen till Holistic-podden med Anna och Nicky.
Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
Hej Nicky!
Hej Anna!
Du, vad har du funderat på sistone?
På sistone?
Mm. Vad har rört sig i huvudet? Har du något tema på vad du har så här, gått och funderat på?
Mm. Jag har funderat på personlig utveckling.
Jaha, okej.
Okay. Hur, liksom, vad är det som händer med en i livet och sådär och... Vad är det som sker och hur det påverkar den? Och jag tycker att vårt avsnitt, förra avsnittet, gav ringar på vattnet.
Ja, folk hörde av sig.
Ja, och inte bara folk som hörde av sig. Det gav effekt på mig också.
Oj, vad spännande.
Ja.
Hur då? Vill du berätta lite mer?
Nej, men jag har funderat mycket på det där med självledarskapet. Vad innebär det och hur skulle man vilja vara? Jag har ju ofta en sån där sägning att när jag säger så här, men om du tittar på dig själv i spegeln liksom, och pratar med dig själv, vem ser du då? Vad skulle du vilja ge spegelbilden för tips och vad skulle du göra för förändringar för att du skulle bli så bra version som möjligt av dig själv? På något sätt så har man ju den här nidbilden av sig själv och så har man den här idealbilden av sig själv på något sätt.
Mm.
Och vem är det jag tittar på när jag tittar i spegeln? Är det mer åt nidbilden eller mer åt idealbilden?
Mm.
Och det där fick mig att liksom fundera i veckan. Och jag tänkte att jag nog tittar på mig själv ur det här nidperspektivet väldigt mycket. Det låter kanske konstigt, men jag vill gärna vara öppen och naken när det kommer till de frågorna. Jag tror att man emellanåt kan wobbla till lite grann i livet. Och det blir lite obalans.
Du menar man... som att du har haft som ett sotigt filter när du tittar på dig själv? Eller hur menas?
Ja, det skulle man ju kunna. Jag tror att man förstår den liknelsen. Precis, det är väl det. Sotigt filter. Och kanske inte så här varit den ledare för mig själv som jag skulle behöva vara.
Nej, och jag tycker det blir lite annorlunda. Därför att om man tänker att man är på ett visst sätt. Mm. Då får det en viss innebörd. Om man tänker att man tittar på sig själv med ett visst filter. Då får det en annan innebörd.
Mm.
Och man sen då tänker, jag är ledaren och jag har inte varit så himla schysst eller bra ledare. Då får det ytterligare en annan innebörd. Man liksom fattar att det finns en aktivitet.
Det är
ingenting
det
passivt som händer med en, utan det finns en aktivitet, det finns ett val. Att du kan, även från ett tufft läge, steppa upp och tänka, nu ska jag bli en bättre ledare.
Exakt, det är precis det där att liksom... höja sin, alltså så här, jag tror att människor har olika standard i livet och jag känner att den standard jag vill vara i motsvarar inte den ledare som jag har varit på senaste tiden.
Mm. Intressant och det känns som ett stort ämne så
ja.
Man skulle kunna gräva hur länge som helst i det där.
Verkligen, men det gör vi inte just nu.
Men det fick mig att tänka på att undrar om man påverkas ganska mycket för jag växte ju upp med en mamma som ju var min ledare på något sätt. Mm. När man inte har blivit vuxen så har man ju sina föräldrar på något sätt som chefer och ledare i livet en hel del.
Ja.
Och jag tyckte hon var väldigt bra.
Mm.
Och en sak som hon gjorde det var att hon var ganska rakt på sak. Hon var så här ganska ärlig och rakt på sak och var det någonting som hon inte gillade så sa hon det.
Mm.
Och jag har kommit att uppskatta sådana människor så mycket.
Mm.
Folk som säger som det är. Och det är inte alltid så att människor då säger någonting fint eller gulligt eller behagligt. Utan jag kan tycka att det verkligen är en kärlekshandling att säga till någon vad man tycker. Att ge någon ens ärlighet.
Mm.
Jag tycker det är himla, himla fint. Så ibland när man får ett svar från någon som man tycker att det där var ju lite obehagligt att höra. Så ligger det någonting väldigt fint i det där. Därför att jag kan ta emot det. Och hantera det och göra någonting av det.
Mm.
Istället för att man får en annan människas anpassade svar för att det inte ska uppstå någon konflikt eller något skav på något sätt. Och så får man istället fundera på, menade de det där? Eller var det bara liksom en artig fras för att,
Det där är märkligt. Det gör ju, jag har ju berört ämnet några gånger tidigare, att det inre filtret som man har, som man liksom, hur man tolkar situationer kommer ju att spela in där också då.
Mm.
Liksom de antaganden man gör om andra människor och deras intentioner och
Spännande. Mm. Nu driftar vi lite igen.
Ja,
så,
ja.
Jag tänkte att vi drar tillbaks till mitten av cirkeln.
Ja, men okej, okay. Men jag tänkte fråga, vad har varit top of mind hos dig senaste tiden?
Jag har varit förkyld.
Okej, okay. Ja, det har faktiskt varit sjukt förkyld. Jätte, en riktig man cold.
Verkligen en riktig man cold. Man vet att det är en man cold när man känner att man behöver så här oja sig stöna.
Ja,
och,
exakt. Då vet du hur det känns. Ja. Hur fasen var det? Eller hur? Visst var det jobbigt?
Ditt jobbigt. Riktigt jobbigt.
Jag fattar. Ja.
Mm. Nej, men det som är värsta är när man blir tvungen att ligga still.
Stackars.
När man inte orkar något annat än att ligga still. Fy fasen. Då blir jag så himla irriterad dessutom.
Mm. Mm.
Men så är det. Det är bara att ta hand om, acceptera, göra det bästa man kan.
Just.
Och komma ut på andra sidan.
Mm.
Så nu ska vi närma oss ämnet för idag, och det är?
Det är kontrollzoner, eller kontrollcirkeln. Ja, vad skulle du vilja kalla det för?
Ja, men kontrollzoner tycker jag är bra.
Mm.
Och det är någonting som vi faktiskt pratar ganska mycket om när vi föreläser.
Ja,
för
kan det är viktigt. Berätta mer?
Ja, jag kan göra det lite senare.
Ja, men om vi då pratar om de här kontrollzonerna. Vad ska det leda till? Liksom? Varför ska man använda sig av dem?
Jag tror det här är ett jätteviktigt ämne att prata om.
Mm-hmm.
Dels därför att lite gärna få ordning och reda på saker och ting.
Mm.
Vi människor tänker en himla massa tankar och vi känner en himla massa känslor. Och vi låter både tankarna och känslorna på något sätt bli det här som skapar våran verklighet.
Ja.
Och om man fokuserar då på väldigt mycket det här som man inte kan kontrollera.
Mm.
Då är det ju lätt att man hamnar i ett läge av oro och ångest som man dessutom inte kan göra någonting åt.
Nej.
Och det blir ett ältande och det blir ganska osköna känslor inuti. Och när man blir medveten om det här med kontrollzoner, då kan man ju istället sätta sig ner, fundera lite grann och sen faktiskt lägga sin energi och sin tid på det som man kan påverka. För där finns det möjlighet att verkligen ta kliv framåt och utveckla och skapa den verklighet som man vill ha mer av.
Så det är som något verktyg eller modell som man kan använda sig av för att navigera genom livet liksom?
Ja, men jag tänker både med KBT-glasögonen på för att minska dåligt mående och bättra bra mående.
Mm.
Och sen tänker jag också med coachglasögonen på att inom coaching så är det jätteviktigt. Många kommer ju in och liksom kanske inte har ett direkt psykiskt dåligt mående, men känner att de har mycket tankar som snurrar och inte riktigt hittar vägen eller riktningen. Precis. Eller första steget, och då är ju också det här jätteviktigt. Och sen tänker jag att det är viktigt i privatlivet, jätteintressant och otroligt viktigt i arbetslivet.
Ja, och det skapar på något sätt ett klargörande. Det klargör saker, det gör att det blir lite tydligare och det gör det enklare kanske för någon att ta beslut till exempel.
Egentligen är det ju första och mest självklara verktyget när man ska prioritera.
Ja.
Faktiskt.
Så är det
och får man väl det här gjort, då blir ju resten lite enklare.
Mm. Så vad kan liksom lyssnarna förvänta sig att de kan få ta med sig från det här avsnittet då?
Egentligen är det ganska självklart, så det kommer ju inte bli så här, det här har jag aldrig hört talas om förut, utan mera blir så här, ja just det, så här är det ju.
Mm.
Och kanske har man hört talas om det och mår bra av att få en liten djupdykning, en repetition.
Mm.
Och sen blir det handfasta verktyg och redskap på hur kan man göra, hur kan man börja, hur kan man använda sig av det här för att verkligen få förändring i sitt mående. Tänker jag. Men också i sina framsteg. Om man nu tänker sig att man vill uppnå vissa saker eller fixa vissa saker, då är det här viktigt.
Mm. En av de vanligaste bilderna i bildspelen som folk fotar, det är ju det här faktiskt.
När vi föreläser
så tar folk upp kameran och fotar, det här var bra. Och då kan man tänka sig, ja, det är nog många som har hört talas om det och indirekt har de säkert gjort det på ett eller annat sätt för att det är ganska logiskt.
Ja.
Men det är också en väldigt tydlig bild.
Ja. Men du, då kastar vi oss in i avsnittet, och när du säger bild så tänker jag börja måla upp bilden av vad är det vi pratar om med kontrollzonerna.
Jag tänker att det är som en lök som man skär rakt igenom. Mm. Där du har lökens kärna och sen har du alla de här ringarna runt omkring. Men just den här löken består av 3 stycken ringar. Mm. Så du har precis. Så vi har den här innersta cirkeln, innersta ringen. Det är ju det som är inom min kontroll.
Mm.
till exempel.
Det jag kan kontrollera.
Det jag kan kontrollera.
Yep.
Och sen så cirkel nummer två utanför här. Det är det som jag kan påverka.
Mm.
Vi går in djupare på det här snart.
Ja.
Och sen så har vi den här yttersta cirkeln. Det vill säga det jag inte kan förändra och det jag inte kan påverka heller.
Just precis. Mm. Och ibland brukar man prata om de där cirklarna på ett lite roligt sätt genom att säga my business, your business och God's business.
Ja, precis. Vilket ju.
Och så skrattar folk lite grann.
Ja.
Det är lite kul.
Ja, men det är lite också talande för vad det innebär.
Men om vi fördjupar oss lite mer då.
Mm.
Om vi börjar med att prata om, ska vi börja med att prata om den innersta cirkeln då?
Mm. Den är ju den enklaste kanske att tydliggöra. Alltså den blir ju så väldigt tydlig. Och då tänker jag så att i den här innersta cirkeln, det är det representerar det mest intima området av ens förmåga att kontrollera.
Mm.
Det vill säga det är våra egna tankar, våra känslor, vilka beslut vi tar och vilka handlingar vi utför, till exempel.
Just det.
Och att fokusera på den här inre cirkeln handlar ju om att utveckla sin medvetenhet om sig själv och sina egna förmågor.
Mm.
Alltså självkontroll till exempel, självdisciplin. Det här är områden där vi liksom har fullständig påverkan på det och där vi kan göra medvetna val.
Mm. Så det jag tänker, det jag känner är väl, men det jag tänker, det jag känner, hur jag reagerar, vad jag säger, vad jag gör, hur jag prioriterar, det är det som ligger inom min kontroll, så kan man säga.
För det är ju liksom, om man tittar på ledarskap så kan man ju säga att ledarskap är den påverkan som man har på en grupp individer till exempel eller en annan människa för att nå ett visst givet mål. Och påverkan kan man ju alltid ha, men den här kontrollen i den inre cirkeln, det handlar ju om den enda människan som du faktiskt kan kontrollera.
Mm.
Och vem är det då?
Inom kontrollzonen, det är jag själv.
Mm.
Men om vi tar, för då kommer vi ju direkt då till nästa cirkel.
Mm. Ska jag ta den också?
Hemskt gärna.
Mm. Så cirkel nummer två, det är det som jag kan påverka genom det som jag gör i cirkel nummer ett. Det vill säga genom att bete mig på ett visst sätt, genom att handla på ett visst sätt, genom att utöva den här självmedvetenheten och självkontrollen, självdisciplinen.
Mm.
Så kan jag ju förhoppningsvis kanske påverka en annan människa till att göra någonting som jag vill.
Mm.
Men du kommer inte kunna kontrollera människan. En människa som blir ställd under kontroll kommer göra en enda sak. Och det slår bak ut. En människa vill inte bli kontrollerad fullständigt. Det blir liksom tokigt. För att vi har en sån stark känsla av autonomi, av självbestämmande rätt. Men det här då, det sträcker sig bortom för det som är helt inom vår kontroll. Men vi har fortfarande en möjlighet till påverkan.
Jag tänker på begreppet influencer.
Ja, men precis. Det är verkligen, verkligen.
Mm.
De påverkar enormt mycket nu för tiden.
Påverkar enormt mycket genom sitt sätt att vara och bete sig och kommunicera. Mm. Men det betyder inte att de kontrollerar sina följare.
Men
de influerar och påverkar väldigt, väldigt mycket.
Ja, om man inte är försiktig där så kanske man blir påverkad utan att tänka på det. Som marknadsföring och reklambudskap och påverkansaktioner och så vidare.
Ja.
Man kan ju spåna loss hur långt som helst. Det här har ju med propaganda att göra sånt också till exempel. Och tidningar är det som påverkar oss. Men det här är ju då saker som inkluderar våra mellanmänskliga relationer till exempel. Arbetsmiljön, olika livsområden där vårt inflytande kan göra skillnad. Att arbeta inom den här cirkeln kräver att man agerar förebyggande och gör medvetna ansträngningar för att påverka de förändringar och förbättringar som man vill åstadkomma.
Pratar du om påverkan cirkeln nu?
Ja, men nu, vi pratar om den andra cirkeln fortfarande.
Ja, precis. Ja,
det jag kan påverka.
Mm.
Så att relationer kan du ju påverka genom att du har en god relation med dig själv till exempel.
Så om du beter dig som en rövhatt, då kommer du inte behöva bli så förvånad över att inte ha en massa härliga, innerliga vänner.
Nej, då kommer ha en hatt som ser ut som en röv.
Typ ja. Så.
Mm. Så är det ju, precis.
Så det är påverkanseffekten.
Och även arbetsmiljön, alltså den psykologiska arbetsmiljön. Eller man kan ju använda ett begrepp som psykologisk trygghet. Den kan man ju påverka genom att vara bidragande faktor till det. Så att det jag har en liten historia att berätta om det. Ska jag ta den på en gång kanske?
Ja, varför inte?
Nej, men det var ju så här, vid en av våra föreläsningar i höstas så pratade vi om återkoppling och feedback och kommunikation och så.
Mm.
Då var det en man som kom fram till dig och mig när vi satt ute på parkbänken där. Det var en solig dag och var vid Riddersviks herrgård. Och vi satt ute på bänkarna där och vi hade lite rast. Och så kommer den här mannen fram och så sa: hej, jag skulle vilja ge er lite feedback. Oj, feedback, okej, ja men spännande. Ja men berätta. Så ja, jag var med på eran föreläsning förra året om återhämtning. Och nu skulle jag vilja berätta, ni berättade för mig att jag kan kontrollera mina egna tankar. Det är jag själv som bestämmer i mitt liv. Och jag tänkte att jag skulle testa det där. Så normalt sett när han kommer till jobbet så får han en arbetslista. Och den här arbetslistan så står det vad han ska göra. Och han har under många års tid känt att det har varit ansträngt. Liksom arbetsmiljön har varit väldigt negativ och påfrestande och det har varit problematiserande och varit ganska tjafsigt, liksom otäck stämning. Och så tänkte han dagen efter det här föreläsningen att nu ska jag göra ett test. I 30 dagar ska jag prova att göra annorlunda. Så istället för att komma till jobbet som man brukar göra, titta på den här arbetslistan och så checkar han av den och så går han till sina vänner och så visar han den här och så kolla vad chefen har gjort igen. Så jag gör det här jobbet igen. För fan, jag fattar inte. Det är så himla tråkigt. Och bla, 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 bla. Istället så gick han till jobbet dagen efter. Tittade på den här listan som låg där. Han hade sina arbetsuppgifter som han skulle göra. Och så började han direkt titta. Vad ligger inom min kontroll? Vad kan jag göra just nu på en gång? Och så började han checka av det. Och istället för att gå och gnälla hos sina kollegor. Så gick han till dem och så sa han: god morgon. God morgon, sa de. Och sen gjorde han sitt jobb. Och efter några dagar, eller några veckor var det egentligen som han sa, så började kollegorna fråga, liksom, vad är det som har hänt? Ja, vadå? Ja, men du verkar så glad. Har du träffat någon annan? Eller vad, berätta, vad är det som har hänt? Och så kom han på att, shit, det är jag som har varit arbetsmiljön hela tiden. Det är jag som har förpestat arbetsmiljön. Så att han gjorde ett medvetet val och tittade på vad ligger inom min kontrollzon, vad kan jag göra? Och den påverkan det fick var ju helt magisk.
Det var jätteroligt. Och vi brukar ju säga på våra föreläsningar att om man lyssnar på en hel föreläsning men tar med sig bara en sak, man bara tar med sig en enda sak som man känner att det här kan jag använda. Så blir vi jätteglada. Och han var ju verkligen exemplet på det.
Det var verkligen.
Han tog med sig att det här vill jag testa. Och han satte till och med ut en tid. Jag ska testa det här i en månads tid. För att se vad det ger för effekt. Och så sa han faktiskt också att jag ska tänka varje dag på hur mycket jag tycker om det här jobbet. För det gör jag faktiskt egentligen. Jag skulle inte vilja ha något annat jobb. Men jag har blivit så fångad i allt negativt prat och alla negativa tankar. Ja. Så han fokuserade på vad är det som är så härligt med mitt jobb. Ja, men det är att träffa människor. Att få hjälpa till. Ja. Att få lyssna. Och sen så förändrades ju allting. Och så sa han att nu har jag hållit på med det här i ett år. Och jag är så mycket gladare. Ja. Jag mår så mycket bättre.
Och hela arbetsplatsen funkar bra.
Precis. Ja, men det där är ett perfekt exempel på vad skift av fokus kan
och
göra.
Och snacka om ledarskap. Liksom. Han kanske inte ser på sig själv som en ledare. Men det är ju precis vad han blev.
Ja, och det roliga var att han tog ju då ansvar för sin kontrollzon, det han kunde välja. Vad fokuserar jag på? Hur tänker jag? Hur beter jag mig? Vem pratar jag med? Vad säger jag när jag pratar? Det var ju inom hans kontrollzon. Genom sitt beteende så fick han ju då en påverkanseffekt, alltså i nästa cirkeln. Andra människor såg hur han betedde sig och det spred sig som en bra stämning. Så det är ju ett riktigt, riktigt bra exempel faktiskt på hur man kan börja med sig själv.
Verkligen.
Men då kommer vi till den tredje cirkeln, va?
Den yttersta cirkeln, ja. Den här är ju intressant därför att jag tycker att man kan dra paralleller till exempel pandemin. Det kan ju vara en göra som lyssnar på det här. Men det handlar ju om det som jag inte kan påverka.
Ja, just det.
Den tredje cirkeln omfattar egentligen sådana delar av livet som ligger helt utanför våran egen påverkan. Det kan vara globala händelser, andras val eller naturkatastrofer och sådär. Saker som man liksom inte kan göra någonting åt.
Och, det finns ju ganska många grejer som man faktiskt inte kan påverka och göra någonting åt alltid.
Och om man tänker så här på en, ja, men vi drar parallell till en arbetsplats då, så sitter folk och tjabbar i fikarummet och gnäller lite så allmänt över saker och ting som de inte tycker är bra.
Mm.
Väldigt ofta handlar de sakerna om sånt som ligger i den yttersta cirkeln. Det vill säga saker som du inte kan påverka eller kontrollera. Och det som händer då när vi lägger all energi på att klaga på sånt som vi faktiskt inte ens kan påverka, det är att vi får ett liksom energiflöde som går åt fel håll. Det förbrukar energi, det bara tar energi från oss och vi blir helt slut.
Mm.
För att det är ju jättejobbigt att känna att man uppfattar att det är på ett visst sätt, men man kan inte påverka det.
Jag
det är dränerande.
Fick en gång höra om ett exempel på tal om det här med att vi har ett behov av att kunna påverka vår situation.
Mm.
Man hade tittat på 2 stycken fruktansvärda olyckor.
Ah.
Nämligen Estonia-olyckan, där flera hundratals människor faktiskt dog.
Mm.
Och så tittade man på Gottröra-olyckan. Flygplansolyckan, jag minns inte vad det kan ha varit på 80-talet, 90-talet.
Ja, jag tror det 80, ja.
Där var ett flygplan som lyfte från Arlanda och ganska omgående fick motorhaveri och var tvungen att nödlanda på en åker.
Mm.
Och där piloten då siktade på trätopparna och nådde marken.
Ja.
Och planet bröts i 3 delar. Och jag tror att alla överlevde.
Jag tror också det.
Mm.
Fakta checkar det. Men,
ja, så egentligen så kan man titta på en olycka med en båt.
Mm.
Där flera hundra omkom.
Mm.
Och en olycka med ett flygplan där ingen omkom.
Mm.
Och så tittar man på vilka hade efteråt värst trauman. Vilka hade mått sämst.
Mm.
Vilka hade känt sig som mest liksom utsatta?
Man är nyfiken.
Ja. Och då tänker man att det är ganska givet. Det var ju olyckan där det var så flera hundra stycken som dog. Men det var inte det.
Nej.
Och då gick man vidare med att titta på varför skattade flygplansöverlevarna sin situation som värre.
Mm.
Och det var just precis det här med att man inte kan göra någonting åt sin situation.
Mm.
Om du är ombord på en båt som håller på att sjunka så kan du försöka klättra, hitta en livväst, alltså en flytväst, leta efter en livbåt.
Mm.
Du har en känsla av att nu behöver jag agera och göra saker, det jag kan göra för att förbättra situationen. Men när du sitter i ett flygplan så finns det ingenting du kan göra.
Nej,
man kan du ska bara sitta still
liksom.
Och hoppas på det bästa.
Ja.
Och det där är ett absurt exempel på att vi människor gillar känslan av att göra det vi kan.
Ja, var det inte så att piloterna också mådde bättre? Eller om det var att det var någon skillnad däremellan också?
Det kan jag inte prata om just nu, för det vet jag inte.
Nej.
Det måste jag läsa på om i så fall.
Mm.
Nej, men det var ett exempel på det här med kontrollzoner. Och just att när man sitter som passagerare på ett flygplan så är det inte mycket man har kontroll över. Eller kan göra.
Nej.
Utan det mesta är ställt utom ens kontroll.
Precis.
Och det upplevs som jobbigt.
Det är klart, det är jättejobbigt.
Mm.
Och jag tänker att för att kunna hantera den här cirkeln så krävs det ju liksom ett ganska stort mått av acceptans.
Ja,
alltså
hur tänker du då?
Jo, men saker och ting händer i livet som du inte kan påverka.
Mm.
Globala händelser, det kan vara krig långt bort från en och folk som svälter och dör och elände liksom och då är det så att vi har ju det här begreppet med acceptans som vi också behöver jobba med. Acceptans betyder ju inte att det behöver vara bra. Utan det är bara en acceptans över att så här är det nu.
Mm.
Och när vi kan landa i det, då kan vi också bli närvarande.
Mm.
För att om vi hela tiden har tankarna borta, där borta, långt borta i det här som du inte kan acceptera, eller som du inte kan förändra, eller kontrollera, då är det svårt att vara närvarande överhuvudtaget. Och om du inte kan vara närvarande, då har du svårare att ta beslut. Du har svårare att finna inre frid och liksom agera på det sätt som du vill.
Mm.
Så, ja.
Precis, så då har vi egentligen beskrivit de här tre olika zonerna. Vi har den inre kontrollzonen, där vi har kontroll över våra tankar, våra beteenden, hur vi pratar, vad vi gör, hur vi sköter vår hälsa, hur vi sköter våra relationer. Allt det där ligger inom vår kontrollzon. Här finns det alltså massor med påverkanseffekt. Sen har vi den zonen som ligger utanför. Och det är hur vi kan påverka andra människor och våran omgivning och våran miljö. De beslut vi tar inom våran kontrollzon påverkar också miljön, till exempel. Och där har vi då vissa möjligheter. Men sen är den här yttre zonen, där vi placerar allt det här som vi inte kan påverka. Och så brukar vi prata om att de allra flesta människor lägger mest tid och energi på att diskutera den här yttre zonen. Som vi faktiskt inte kan påverka. Men som då får oss att må ganska hopplöst. Därför att vi har ett bekymmer om den här yttre zonen. Men vi kan inte göra någonting för att påverka det. Utan bara liksom älta det här. Vilket får oss att må dåligt. Så då vet vi lite mer om de här sakerna. Och egentligen så skulle man ju kunna plotta ut bara. Vad är det för någonting som jag går och tänker på eller bearbetar eller försöker lösa från dag till dag. Då skulle man kunna skriva det, en lapp. Per sak. Kan man hålla på ett tag tills man känner att ja, men det är nog de här grejerna. Och sen kan man ju lägga de här då. På ett, låt oss säga att man lägger ut tre snören eller någonting. Och för sig själv liksom placerar de här sakerna. Om jag går omkring och funderar på att det är så fruktansvärt hemskt det som händer i världen. Ja, det är absolut fruktansvärt hemskt. Kan jag påverka det? Inte just nu, inte på det stora hela. Jag kan inte lösa kriget själv. Men då hamnar den lappen i den yttre. Och så kan man lägga. Så man får lite struktur och ordning på det. Vad kan jag påverka? Jag kan börja med mig själv.
Jag tänker på en sån här grej typ som att jag skulle vilja gå ner i vikt.
Det är lite enklare att lösa än världskrigen.
Ja, men det är också en sån här grej som man då kan plotta in på ett ganska enkelt sätt om man gör de här tre cirklarna. Och så är det så här, okej. Ibland så är det så att jag stöter på klienter som vill komma i bättre form. Och sen så brukar jag prata om, men vad finns det för hinder? Då är det nästan givet att de skyller på sin partner.
Oj! Hur då?
Alltså, hon lagar ju så himla god mat. Eller de skyller på barnen. Jo, men alltså, jag ska äta med barnen också.
Ja, den har jag hört ofta.
Alltså, de bjuder ju på alkohol. Eller, ja, men vad ska man säga när de bjuder på kakor på fikat? Alltså, de lägger skulden på en yttre cirkel.
Ja, vad intressant. Vilken twist. Saker som man egentligen kan påverka lägger man i den yttre zonen för att slippa ta ansvar för.
Ja, för vem är det som stänger igen kakhålet egentligen?
Ja,
det är ju ingen annan som stoppar in. Om du inte lever med en feeder liksom, som så här, tvingar.
Som jag.
Ja, som tvingar man i bakar dig kakor mat i halsen idag. Sådär.
Ja. Nej, jag trycker dem inte ner i halsen på dig.
Men det är inte så här, som... det är inte som att producera anklever direkt, utan det handlar ju om att man liksom, men det ligger ju helt och hållet i din kontrollzon, vad du stoppar i din mun, i kakhålet. Och du kan stänga det emellanåt, regelbundet. Sådär.
I det fallet, precis.
Men att man passar sig för att liksom, nej, det kan inte jag påverka. Det är ju någon annan som gjorde det här mot mig. Nej, det är det inte. Och samma med träning till exempel och såna saker.
Så om vi pratar om den inre kontrollzonen, så kan man ju då bli medveten om vilka saker är det som jag faktiskt kan kontrollera.
Ja. Skriv ner det.
Vad är det jag kan göra? Och där kan man ju definitivt göra såna här saker som målsättning. Man kan målsätta inom kontrollzonen. det här kan jag göra för att åstadkomma bla bla bla.
Mm.
Du kan också jobba med det här som vi kallar för problemlösningsformen.
Mm.
Du har ett problem, det är konkret. Mm. Du spånar på lösningar. Du väljer en av lösningarna.
Mm.
Du implementerar lösningen. Och sen det femte steget, du utvärderar.
Mm.
Har jag löst mitt problem? Bra, klart.
Mm.
Har jag inte löst mitt problem? Då går vi tillbaka till steg tre. Välj en annan lösning, implementera den och utvärdera.
Mm.
Så där kan man ju liksom ganska konkret och torrt så här liksom jobba med.
Mm.
Vad kan jag påverka? Hur behöver jag bete mig? Vad behöver jag säga till andra människor? Vad behöver jag säga till mig själv? Vad behöver jag stoppa i munnen? Vad behöver jag inte stoppa i munnen? Och sådär. Det är min kontrollzon.
Mm.
Genom att bete mig så kan jag också påverka den här zonen utanför.
Mm.
Men sen finns den här yttre zonen.
Ja, men precis.
Som kan leda till otroligt mycket dåligt mående.
Mm.
Och ja, men jag kan ta mig själv som exempel då, när jag hade väldigt mycket panikångest och oro och ångest och allmänt dåligt mående.
Mm.
Så bland annat så var jag livrädd för att bli sjuk och dö.
Just det.
Mm.
Det är jobbigt.
Och la liksom ofantligt mycket omedveten och medveten tid på det här. Vilket ju direkt ger väldigt obehagliga hormonfrisättningar och känslor i kroppen.
Mm.
Och det där är ju trots allt någonting som är väldigt svårt att rå på och kontrollera. Mm. Det ligger liksom bortanför min kontroll.
Ja, även om det handlar om dig.
Precis.
Mm.
Och då fick jag hjälp av en väldigt duktig terapeut då när det här var som jobbigast. Och han pratade väldigt mycket om att, för när man känner att man upplever rädsla och oro och ångest, då försöker man instinktivt att öka kontrollen med det man kan. Ja, men om jag inte går ut, då kanske ingenting händer. Ja, men om jag inte tränar, då kanske ingenting händer. Ja, men om jag inte reser så just kanske ingenting.
Det blir en snedvriden liksom.
Ja, du försöker öka kontrollen, vilket leder till att det blir liksom snävare och snävare och snävare liv att leva.
Ja.
Och en allt mindre korridor att få plats i. Och det är den ena vägen att gå.
Mm.
Den andra vägen att gå, det är att träna på att öka toleransen för ovisshet.
Mm.
Och vi människor gillar inte ovisshet. Vi gillar överraskningar som är roliga.
Och som vi har förväntat oss.
Och som vi har lite koll på.
Ja.
Men vi gillar inte ovissheten.
Nej.
När du går och väntar på ett besked.
Mm.
Det är nästan värre än när du har fått beskedet. Mm. Därför att du lever i ovisshet.
Just det.
Så det här är någonting som är svårt för oss.
Ja.
Och det kan vi träna på.
Mm.
Vi kan träna på att bit för bit befinna oss i ovissheten, sitta igenom att ja, just nu så jobbar jag på att öka min tolerans för att stå ut med ovisshet.
Mm.
Och på så sätt så minskar kraven av kontroll.
Just det.
Och du blir bättre på att acceptera att ja, det här med döden, det finns.
Mm.
Och jag kan inte veta just nu exakt hur det kommer att gå till. Jag vet att det kommer att hända.
Mm.
Och om jag går och tänker på det varje dag, ja, men då blir det jobbigt.
Ja.
Men om jag jobbar med toleransen för att någon dag ska vi alla dö.
Mm.
Och jag kan inte veta på vilket sätt det kommer hända just nu. Kommer jag kliva snubbla på en trottoarkant eller vad ska hända liksom?
Mm.
Jag vet bara att jag behöver leva mitt liv idag.
Mm.
Och sen behöver jag göra det imorgon också.
Mm.
Och det där är ju acceptans.
Mm.
Och är det någonting som lämpar sig väldigt bra för den här yttre zonen, så är det ju faktiskt acceptans för det som är.
Mm.
Och att tolerera ovissheten. Och förstå vilka saker. Jag kom direkt att tänka på sinnesrobönen.
Har du den där?
Jag har den här.
Ja, kan du läsa den?
Och den är någonting som man använder inom tolvstegsprogrammet för människor som har hamnat i missbruk.
Ja, typ alkoholister.
Typ alkoholister. Och där två starka drivande faktorer är känslor av skam och skuld bland annat.
Mm.
Men där även oro, ångest och ovisshet är en grej.
Mm.
Och sinnesrobönen är ju, Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.
Mm.
Mod att förändra det jag kan. Och vishet att inse skillnaden.
Det är ju tre cirklarna.
Det är ju precis en fråga om att fokusera på det jag kan göra och lägga min tid och energi där. Mm. För där kan jag verkligen göra en påverkan. Och sen acceptera det som jag inte kan förändra, så att jag inte går och liksom eldar upp mig i onödan och bygger upp jobbiga tankar, känslor och upplevelser kring någonting som jag ändå inte kan rå på.
Exakt, för de jobbiga känslorna kommer ju leda till en annan uppsättning beteenden. Alltså man kommer ju handla ut efter det.
Ja, det är som att det genomsyrar hela din dag. Ja. Hela din dag blir liksom färgad av det.
Verkligen.
Så det är väl det med kontrollzonerna som är så himla bra och ganska konkret. Och väldigt enkelt att ta till sig att, ja men fast jag skulle ändå vilja oroa mig lite grann om det där som jag inte kan påverka. Ja visst, gör det.
Jag tänker direkt så här att lyssnarna tar fram penna och papper och sen så tar man en penna och ritar tre cirklar. Alltså som en lök, en liten cirkel, en större cirkel utanför den och sen en ännu större cirkel utanför den.
Mm.
Och sen kan man börja plotta in de här. Vad skulle jag vilja göra? Vad vill jag åstadkomma? Eller kring det här dilemmat som man kanske upplever i livet.
Mm.
Vad det nu är må vara. Jag har så dålig relation med den här människan. Eller jag skulle vilja ha en bättre relation med den här människan. Okej, okay, vad kan du kontrollera? Vad kan du påverka? Och vad kan du inte påverka?
Mm.
Liksom, och det skapar ju någon form av beslutspyramid.
Mm.
Man trattar ner det lite grann. Och får att bli mer tydligt.
Jag gillar det. Jag gillar när saker och ting som känns komplexa och när det känns som att det är ett stort trasselnystan om man inte riktigt vet vad man ska börja eller sluta eller hur man ska förhålla sig till det här, då är det väldigt skönt när saker och ting känns som att så här ska vi göra.
Mm.
Vi gör så här, vi börjar så här och nu blir det tydligt och vad vill du göra då? Det är många grejer som går att göra enklare. Ja,
alltid när vi pratar om sånt så får jag upp samma bild i huvudet och det är av Baltasar.
Professor Baltasar.
Professor Baltasar, han har ju en sån här magisk manikmaskin som han häller i massa saker i en tratt. Och sen så går det ner och så kommer han en liten flaska så kommer det en droppe ner. Och det är precis det där, att tratta ner det till det viktiga.
Vad skönt det vore att ha en sån.
Ja, men ibland så maskin. Kan ju saker och ting kännas, alltså man får en upplevelse av att det är så himla himla stort. Och det är ju när man lägger fokus i den yttre cirkeln. När man egentligen kanske kan tratta ner det till att bli det där droppen av att okej, okay, men vad är det handlar om egentligen?
Blir du pepp?
Ja, jag blir
pepp. Är du pepp?
Alltså jag blir pepp av våra avsnitt. Det är förmätet, men alltså jag tycker det. Alltså, det här är ju en viktig grej i att reflektera. Det är att det skapar metaprocesser. Det skapar en process i sig självt.
Mm.
Liksom, du skapar tankar om dina egna tankar. När du hör dig själv berätta någonting så påverkar ju det en själv.
Mm.
Precis som den inre dialog du för med dig själv så kommer den påverka dig också.
Har du någonting som du känner så här spontant att det här borde jag verkligen bara släppa? Lägga mindre tid och kraft på eller liksom träna på tolerans inför?
Ja, det har jag.
Ja. Vill du dela eller är det hemligt?
Nej, det är inte jättehemligt. Men det har med mina hur jag hanterar känslor att göra.
Mm.
Att jag behöver acceptera att de finns.
Mm.
Och jag behöver göra det jag kan för att påverka det jag vill känna. Det vill säga, om jag inte är nöjd med vilka känslor jag upplever och känner för stunden.
Mm.
Till att börja med inte bara trycka undan dem jag tycker är obehagliga. Men sen också kultivera det jag vill känna.
Mm.
Det vill säga vända och vrida lite grann på jorden så du får lite mer näring in i myllan där. Så att jag får en annan uppsättning känslor som jag vill ha. Och de delarna handlar definitivt i den inre sfären, inre cirkeln. Det kan påverka.
Mm. Vill du dela med dig? Jag har fått någon sån här epiphany kring att men det här kan jag faktiskt påverka. Det här kan jag börja med nu på en gång.
Ja, jag kan. Men alltså, jag blir väldigt fysiologisk då. Så att jag vet ju att jag kan ju bestämma själv vad jag vill stoppa i för mat.
Mm.
I kroppen till exempel. För att Att äta bra och nyttig mat är ett sätt att kommunicera med sig själv att jag respekterar mig själv. Alltså det är ett fint sätt att berätta att man tycker om sig själv. Här kroppen, här får du bra näringsrik mat som gör gott för dig. Och sen är det ju det här med att utöva den här självdisciplinen eller självkontrollen, det vill säga att hålla mig till det som jag har lovat mig själv. Att stå upp för mig själv. Därför att jag tror att genom att göra det, om jag kan vara en förebild för mig själv, så kommer jag vara en förebild för andra. Jag tänker att du kommer tycka att det är fint, och barnen definitivt och så vidare. Nu låter man ju som ett värsta vrak, men alltså jag tror alla människor tampas med lite olika saker genom livet. För vi är ju människor allihopa. Och om det är någonting som alla coachingtillfällen som jag har haft har lärt mig genom åren, så spelar det ingen roll om du är vd och sitter och har 60 000 anställda under dig, eller om du jobbar på en bensinmack i kassa, eller liksom i kassan. Alla människor har de här mellanmänskliga relationella utmaningarna. Det händer saker i livet. Och det gör att man kan fundera över det lite. Ungefär så tänker jag. Har du någon grej så här som poppar upp hos dig?
Oj, vad intressant.
Ska man som du vill bjussa på.
Komma på någonting sånt.
Ja. Som jag gjorde.
Nej, men jag kan inte komma på någonting prick nu.
Du har full koll på allt.
Sådär. Nej, men jag är så fokuserad på vad det här innebär för andra just nu.
Men kan du, finns det något exempel? Om man skulle komma till dig som coach och KBT-terapeut.
Ja.
Och så har man liksom den här krypande, malande, jobbiga känslan av ångest. Liksom, på vilket sätt skulle man kunna applicera det här på det då? Finns det något sätt att applicera det på?
Ja, men absolut. Jag tänker att i den yttre cirkeln där så är det ju på något sätt en acceptans, därför att ångest försvinner inte bara för att du vill att den ska försvinna.
Nej.
Och panikattacker försvinner inte heller, utan de är nästan tvärtom. Ju mer du vill fly och fäkta mot ångest och panikattacker, desto mer kommer de. Så det är jätteparadoxalt. Så i den yttre cirkeln så handlar det på något sätt om den här toleransen för att, ja, okej, nu är det så här. Och acceptans, det betyder ju som sagt var inte att man ger upp.
Nej.
Nu är det så här och kommer alltid vara så här, jag låter det bara vara. Utan acceptans betyder att man slutar bekämpa och förneka och försöka trycka undan och hålla det ifrån sig. Så till exempel kan man liksom bara acceptera för sig själv att okej, nu är det på det här sättet. Det känns så här och det är så här. Och ingenting farligt kommer att hända. Det är jobbigt. Det känns superutmanande. Men jag låter det vara.
Prata högt med sig själv.
Verkligen. Och sen kan man också jobba med någonting som kallas för, ja, man kan separera sig själv från sina tankar. För tankar är någonting som kommer hela tiden. Hjärnan producerar tankar hela tiden. Och det går inte att stänga
separera
av.
Separera sig från sina tankar.
Ja.
Aha.
Så om du får en tanke som är, jag är så misslyckad. Jag är så misslyckad. Då kan du vara smartare än så. För att lyssna på Holistic-podden. Och du kan säga till dig själv, oh, nu fick jag en tanke. Och den sa att jag var misslyckad. Och det var ju en tanke som kom till mig idag. Och den här dagen är inte den bästa dagen jag haft i hela mitt liv. Och jag är kanske lite trött och inte har ätit och inte har sovit. Och är allmänt påverkad av min sinnesstämning.
Ja.
Så det var ju en jobbig tanke.
Mm.
Jag låter den passera.
Det där tycker jag är kraftfullt och väldigt fint.
Det är väldigt, väldigt, väldigt bra.
Snacka om att ta kontroll över situationen.
Och det funkar. Och det hjälper. Så att inte ta allt man tänker på allvar. Det är en väldigt, väldigt bra sak. Utan att fortsätta vara schysst med sig själv. Och vara en bra ledare för sig själv. Och liksom på något sätt notera. Ja, nu kom den där tanken. Eller nu hade jag den här känslan. För känslor och tankar skiftar ju. Och sen närvaro. Alltså att medvetet vara i nuet. Men just nu är allt okej. Just nu är det ingen fara. För problemet med ångest och oro är ibland att man hamnar väldigt mycket långt i framtiden.
Ja, just det. Det blir framtidsförankring. Liksom,
tåget rusar och man tänker, ja. Åh nej, nu händer det här. Vad ska då hända om 15 år om det här fortsätter på det här viset? Nej!
Kan man säga generellt så här att ångest har med framtidsoro att göra och depression har med ältande att göra?
Ja, man brukar säga så lite grann. Mm. Precis. Mm. Ja, och ett sätt, ja, men närvaro, hur gör man det? Ja, men det handlar egentligen om att använda sina fem sinnen. Försök att koppla på dina fem sinnen. Vart är jag nu? Vart sitter jag någonstans? Hur känns min kropp mot fåtöljen som jag sitter i? Kan jag uppfatta att det finns någon lukt? Finns det någon smak? Mm. Vad hör jag för någonting? Vad ser jag för någonting? Koppla på sinnena och försök vara där du är. Det är lustigt det där med att om man är väldigt långt in i framtiden, då kan det vara oroande och ångestframkallande. Mm. Och om man lever bakåt i tiden så kan det uppstå andra känslor. Mm. Men det påstås ju att i nuet så är det oftast rätt okej. Okay. Just precis nu är det rätt okej med dig.
Ja. Så det kan vara en anledning till att meditation funkar så bra.
Ja, och där blir man ju också bättre på att vara i nuet och koppla på sina sinnen. Man kan ju träna upp det. Genom att öva på det. Det är som med allt annat. Det du tränar på blir du bra på.
Spännande, Anna.
Ja, mycket spännande. Nu har vi pratat om allting nu. Vi har pratat om cirklarna. Vi har givit lite exempel på hur man kan förhålla sig till dem. Och att det är kraftfullt att släppa så mycket som möjligt av den här yttre grejen. Mm. Zonen. Och fokusera på den inre. Och om man vill komma ihåg det där så kan man ju skriva ut sinnesrobönen. Ja. Och klistra upp den någonstans där man ser den ofta.
Innanför ögonlocken.
Ja, den är väldigt fin.
Mm. Så har vi pratat om allt det här då?
Ja, vi har pratat om allt det här. Nej, men så här, det övergripande målet med Holistic-podden, det är ju liksom att hela tiden bli påmind om och praktisera nycklar till att få mer feel good och bra känslor i livet. Och på något sätt så knyter det an till de här cirklarna. Att om jag jobbar med mig själv för att hitta mer feel good, bra känslor, om jag är schysst med mig själv, då kommer jag ju ha en bättre påverkanseffekt. Jag kommer ha mer energi över till att utöva en bra och schysst påverkan på min omgivning.
Verkligen.
Och då sprider vi sköna vibbar.
Mm. Och det är det
så det är vad det handlar om. Mm. Så det här är ytterligare en sak att reflektera över. Ta till sig det man tycker känns spännande och intressant. Ta tag i det man tycker att det här behöver jag ta tag i.
Mm.
Faktiskt. Jag tror att det finns enormt mycket energi att spara.
Mm.
Och jag tror att det finns lite roliga framsteg att vinna. Om man tillämpar den modellen. Mm. Så då tycker jag vi kan ta och knyta ihop säcken.
Mm.
Med avsnittet som vi kallar för kontrollzoner.
Mm.
Och det här är någonting som vi ju tycker är jätteviktigt. Väldigt verkningsfullt, och vill man höra mer så får man helt enkelt be att vi kommer ut och undervisar och föreläser om det här.
Det kan man alltid göra. Det gör vi så gärna.
Men nu ska vi säga så ses om en vecka.
Det tycker jag verkligen.
Bra. Hej då!
Hej då! Om vill du veta mer om oss så kan du följa oss på sociala media på Form Holistic Leadership när det gäller LinkedIn. Du kan också följa oss på Instagram @formholistic och varför inte @holisticpodden. Sen så kan ni skicka mail till oss på contact@formholistic.com, och vill ni kika in på vår hemsida så är adressen www.formholistic.com.